Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hockeyvänner, det här är Viaplay, hockeypodcast nummer 359. Och oj, vilket tempo vi håller nu. Det har bara gått ett par dagar sedan avsnitt 358 färdigbakades. Så har vi en ny deg att ta tag i nu och vi har en hel hockeyvärld att resonera kring. Och det gör vi ju så gärna i dessa tider nu när det är oktober månad också. Den ultimata hockeymånaden när NHL har sina nedsläpp också den 10 oktober. Samtliga matcher förresten på Viaplay. Härligt att ni är med oss i den här podcasten också. Och vi har ju Håkan Södergren och Erik Granqvist såklart. Så sitter de och lurar lite i vassen. För nu har ni smugit iväg och finns inte i studion längre. Jag börjar med dig Erik, hur är läget?
Kanelbullar här. Vilken underbar helg det har varit. Ryder Cup, grattis Europa, grattis Ludvig Åberg, Viktor Hovland och hela gänget. Med sina staber och flickvänner. Alla har ju flickvänner där utom Hovland. Så han stod och kramades med José María Olazabal. Men vilken, såg ni dem i bussen när de sjöng? Vilken känsla ja. Det är att få vinna och fira tillsammans.
Ja, det där var magiska bilder efter. Och McIlroy, man märkte ju hur mycket det här betyder för honom också. Med tanke på det som skedde under lördagen.
Ja visst, och han var verkligen fokuserad och... Det var ju den där incidenten, vi behöver inte gå in djupare på den, men det satt ju, det var ju caddy, Kentleys caddy som störde McIlroy lite i hans förberedelse för sista putten där, som man ser det mera missade. Och så blev det lite krakel som Holmgren säger ner i parkeringshuset innan de drog och Lowry fick gå emellan där. Och, men det märktes på McIlroy, han var locked in som man säger och spelade ju fenomenal golf, vilket... stjärnorna verkligen gjorde i Europas lag och det blev lite dramatik på slutet, men till slut fick de drygt 14,5 poäng och det räckte ju för att bärga trofén.
Ja, vi går vidare här i Viaplay golfpodcast såklart, så kan vi ju nämna lite där också med Hovland. Håkan, du som bor i Oslo, hur stor är han?
Jo då, han är ju det är liksom... Det skymtar ju fram här lite bland alla journalister och folk, idrottsfolk. För det är ju många som håller på med golf som andra sport, om vi får kalla det så, av de stora här. Och nu börjar ju det namnet liksom poppa upp mer och mer i alla diskussioner vad det gäller, är han Norges främsta idrottsman för tillfället? Och då har han ju några konkurrerat med tanke på intresse för Premier League i det här landet, till exempel. Ja. Så att, nej då, och det är ju fascinerande. Norrmännen har ju en förmåga att få fram enstaka individer i lite udda idrotter. Så att det är ju också liksom en sån här diskussion som vi har fått lite här också, lite andra forum och som jag får frågor om lite ofta. Så att det är lite spännande. Sen är han född faktiskt och uppvuxen på det som heter Ekeberg. Och det kan jag tala om för att det är en järnsjua ifrån där jag bor.
Oj.
Så han är uppfödd här i Oslo, jag på inte alls långt ifrån grannskapet där jag sitter med tillfället och tittar ut.
Men du, är det järnsjua för dig eller Hovland?
det är inte så stor skillnad mellan oss som du tror, Grana.
Oj, oj, oj.
En hackad järnsjua kan gå 160 meter för mig också.
Ja.
Toppar.
Men du, vem är Norges främsta idrottsman just nu, Håkan?
Ja, jag tror att det är, för i dagsläget så står ju emellan... Hovland och Haaland. Så att det är inte så långt emellan dem, varken på stavning eller i popularitet.
Nej, det är coolt med Norge. Så har du Kasper Ruud som smyger lite bakom också, haft ett tyngre nu, tennisspelare. Men de är där uppe och nosar på den stora tennisscenen också, Norge, som bara rusar förbi Sverige. Vem är Sveriges största idrottsman nu, Erik? Och du bara får dem sådär att du ska ta den. Det har varit lätt att säga Zlatan tidigare.
Ja, det är väldigt, väldigt bra fråga. Jag får tänka... Ja, det måste säga att Ludvig Åberg är faktiskt uppe, väldigt högt upp nu, eftersom han... Nu har han inte vunnit någon major ännu, men vinner han
en major. Du har en Duplantis, glöm inte Duplantis.
Duplantis är ju, han är ju överlägsen etta, han är ju superstjärnan, han är ju bäst i universum. Men det är det att jag är lite färdigare.
Du har en djurgårdare där uppe också, hörru.
Och nu tänker jag på Stål, eller? Pratar du diskus
nu?
Ja, Daniel Stål i diskus. Och sen har vi ju en del NHL-spelare, Elias Pettersson och några till som är stjärnor där borta. Men okej, Duplantis är solklar etta, men Åberg jagar där bakom.
Ja, nej, det är lite, jag menar, klart Stål, det är ju all respekt där också. Men diskus är ju en väldigt, väldigt liten spot om du kollar det över hela världen. Håkar ju också, här pratar vi Hovland och Haaland som alla känner till, så som man alltid kunnat säga när man varit från Sverige. Kunna dra fram kortet Zlatan bara för att ta sig vidare. Du vet när man ska börja konversera lite i en taxi eller någonting, men Sverige har tappat lite grann, kan jag känna där. Det är bara ett sidospår. Vi ska inte gå in så mycket mer på det, utan vi ska väl doppa tårna i det som vi sitter här för att prata ishockey. Hur är hockeyformen, Södergren?
Tänker du på mig specifikt, så har jag varit bättre, som sagt. Jag har lite skadetrubbel så här i inledningen på säsongen, men vi ska fixa det med lite ingrepp här, så kommer jag tillbaka lite starkare. Men om du tänker på bara de andra som håller på och petar innanför sargerna där, så tycker jag det ser rätt så bra ut i många fall. Jag tycker också att serierna, jag säger det pluralis, har startat väldigt starkt med intressanta resultat och fått en väldigt, väldigt bra mottagning från publiken på arenorna, runt arenorna också, va? Så att hockeyn tycker jag lever i all önskad välmåga, förutom i media faktiskt. På arenorna så är det ju väldigt bra drag.
Vadå med media, vad tänker du?
Det har ju varit mycket skriverier, vi har varit inom det också, va? Från vissa krönikörer och det, på gnäll på leveranserna från de olika arenorna, att det inte fyller funktionerna i relation till priserna och sådana saker. Och även många klubbar har läst är missnöjda med just konceptet som det ser ut i tillfället. Så att det är väl lite att fila på kanske från mediasidan, men jag tycker sporten, arrangemangen, publiken har ju varit en succé så här långt i alla fall. Och vi ska inte glömma det, några av lagen som har dykt upp och rumsterat runt lite i serien, som gör att det blir spännande och intressant.
Ja, vi ska komma till SHL, för det är det du syftar på, Hockeyallsvenskan också, lite senare. Men jag tänkte vi skulle börja med NHL, för nu närmar du sig ordentligt. Du sitter väl och räknar timmar och sekunder till och med snart, Erik, för det är inte lång tid kvar nu, 10 oktober.
Ja, det är drygt en vecka, 8 dagar kvar, och då smäller det direkt. Det är ju toppmatcher. Det är ju Tampa mot Nashville då den 10 oktober. 23.30 började på Viaplay. Och sen Pittsburgh-Chicago, vi har sagt det för Crosby och Karlsson mot Bedard den 02.00. Och sen är Håkan upp och kissar vid 04.30. Då är det Vegas Golden Knights mot Seattle Kraken. Så det är en sprakande start direkt om drygt en vecka.
Ja, jag har precis stått och spelat in en trailer här nere också, när jag fick komma i morgonrock till arbetet en måndag med håret som skulle stå åt alla håll. Det var lite annorlunda, men där så gjorde vi också lite reklam att det ju är Ottawa mot Philadelphia som är första NHL-studion 18.00 lördag. Jag tror det är den 14 oktober blir det väl då som vi drar igång, och sen kommer vi ha NHL-studios varje helg.
Var därför Erik och jag inte var med i den här trailern.
Det fanns bara en tap, och Holmgren kunde inte, och Notan kunde inte. Ja, Jakob,
Notan var inte aktuell.
Nej, och Jakob skulle aldrig komma med ovårdat hår heller, eller hur?
Det är du eller Valentina, men hon har också så fint hår.
Ja, men ni har gjort fina trailers ni också. Det kommer bli roligt när de här presenteras. Sen lite annorlunda, vi säger inte mer än så länge. Men vi pratar hellre om NHL och nedräkningen där. Och kastar oss mot den västra sidan. Lättbegripligt, Håkan, om du skulle förklara det för de som följer mycket SHL och Hockeyallsvenskan. Om du bara förklarar västra sidan i NHL, vad väntar där?
Ja... Man ska väl inte liksom vara allt för säker på saker och ting, i och med att det har ju förändrats rätt så mycket under åren. Men det känns ju som att det är ett fyrkejsarslag, skulle jag vilja säga, i de respektive två lag från varje division som utpekas lite mer som favoriter än övriga. Jag ser till exempel att Dallas och Colorado är de två lagen som jag tror kommer slåss om titeln i en av divisionerna. Och jag tror också på andra sidan Edmonton och Vegas kommer att tävla på den andra. Så att det är två lag egentligen som skiljer sig lite. Dallas och Vegas lite lagmaskiner, lite tunga pjäser, bra defensivt. Jobbar liksom successivt under säsongen. Inte så mycket temposkiftningar, åkriktningsförändringar utan maler mer på det. Och så då två andra lag då. Edmonton och Colorado som har de här individualisterna. Makar, McKinnon, Dreisaitl, McDavid, den typen av spelare som egentligen avgör matcherna när de bryter mönster istället. Så att det är lite sådana där saker som jag tycker ska bli intressant att se. Och jag tycker folk ska allmänt titta på. Men det är fyra lag som är definitivt hör till toppen och utmanare om en Stanley Cup nästa säsong.
Om man tittar bara på det här med väst och öst då, i och med att det är två olika sidor och så kommer de mötas i final som alltid där. Nu är det ju väst som har bucklan med tanke på att Vegas vann. Ser du stor skillnad på hur man praktiserar hockeyn, Erik, på västra respektive östra sidan?
Ja, det är lite större och tyngre på västra sidan generellt sett. Det var väl en större skillnad tidigare när LA Kings hade sin dynasti där, så det var ju väldigt stora, många tunga pjäser. Men vi såg ju Vegas som hade ett väldigt stort fysiskt lag, framförallt på backsidan. Och det var ju som ett fort, de lyckades ju inte inta fortet motståndarna. Och de var ju ramstarkare, därför har jag faktiskt de som favoriter att vinna igen. Men det häftiga tyckte jag var i natt, om jag bara får återknyta till träningsmatchen, att Colorado mötte just Dallas som Håka nämnde. Och Fredrik Olofsson gjorde mål för sitt nya klubb Colorado. Han var ju i Dallas i fjol. Nils Lundqvist gjorde mål från backpositionen för sitt Dallas innan Oscar Olausson avgjorde för Colorado i förlängningen. Så det var blågula färger inblandade där i Håkans favoritlag.
Om du ser på det där, Håkan, just med de här som försöker ta sig upp nu i lagen också. Hur mycket spelade in, tror du, de här resultaten och insatserna på försäsongen? Har coacherna det klart redan hur de vill ha det, tror du?
Jag tror att det är marginellt vad du kan ändra, så att säga, förutsättningar. Självklart, en bra camp är aldrig någon nackdel, men den är mer, skulle jag vilja säga, som en investering i framtiden och kanske för nästa säsong eller slutet på den här säsongen. För att i stort sett så sitter nog trupperna rätt så klara. Sen är det skador, sjukdomar, eventuellt oförutsedda händelser som lämnar en öppning här och där. Och har du då flytet att du har visat upp rätt typ av spel på rätt typ av position i rätt typ av matcher, ja, då får du en chans att briljera ett antal fighter och försöka få ta dig en plats med. Jag tror det är grund och botten. Och det är lite som vi har pratat om de här turneringarna som landslaget har nu i under hösten och början på våren i 40 kronor. Att ofta om du spelar där så kanske du är aktuell för ett VM, men du investerar i framtiden, lägger in aktier för senare turneringar. Och jag tycker också campen är lite sånt, alltså. Du försöker markera dig och få en position i hela den här hierarkin så att de vet vem du är och vad du kan göra om det blir tillfälle på för en sån typ av spelare som du är.
Så om du sammanfattar västra sidan, om man bara ska pricka för några lag som man ska följa under säsongen, Håkan, så blir det vilka fyra då?
Dallas, Colorado, Edmonton, Vegas. Definitivt de fyra.
Då håller vi koll på dem och skickar pucken till Erik med den östra sidan. Lättbegripligt, vad väntar där?
Ja, där väntar det en Atlantic Division som kommer att vara knallhård. Alltså det är ju enormt hög nivå på lagen. Toronto, Florida, Tampa. Ja, de på förhand tippar ska gå till slutspel. Men vi vet, Vasilevski, knäoperation. Och det öppnar ju dörren för några svenskbekantningar. Jonas Johansson, han höll nollan i sin första träningsmatch för Tampa. Vi har Hugo Skorpionen Alnefelt där bak. Och sen så färdigbekantningar Matt Tompkins. Och att en av världens bästa målvakter, Vasilevski, som har varit ryggraden för det laget, är borta i drygt två månader. Det gör ju att även John Cooper får en del att klura på. De måste ju spela bättre liksom lagförsvarsspel under grundserien för att hjälpa målvakterna bättre. För Vasiljevski har ju faktiskt sminkat grisen ibland i grundserien när det kommer till Tampas spel. Men det ska bli spännande att följa. Florida med Kachuk i spetsen tog sig till final senast. Forsling, Oliver Ekman Larsson som kallas quarterback nu av Paul Maurice. Som, okay. Han kommer gå mot en ny vår. Han har inlett väldigt fint på de här träningsmatcherna. Och sen då John Klingberg i Toronto. Lite skadekänning här på försäsongen, men vad kan han göra från Toronto? Har ju haft lite problem med backpositionen och intressant att se om John kan bidra där och göra Toronto gå långt till slutspelet. Senast 67 de vann. Men sen är det ju frågan då i Atlantic. Boston, hur blir de utan Bergeron och Krejci? Kan de, då kan ju inte upprepa det de gjorde igår och var överlägsna i grundserien, men de bör ju ta sig till slutspel. Ställs krav på Ullmark då, vann Vessina, han behöver vara ännu bättre i år. Och sen har vi då Buffalo, Detroit, Ottawa, och alla de tre lagen är ju under uppgång. Och jag föreslår faktiskt att Buffalo med Rasmus Dahlin, Tage Thompson, din favorit Niklas, och nya målvakten Devon Levi, att de tar sig till slutspel för första gången på 13 år. Men ja, nu räknar jag upp många lag här i Atlantic.
Och du är bara i Atlantic.
Men så pass jämn och tät är den. Ska jag gå över till Metro eller?
Ja, gör den. Det är ju inte speciellt mycket enklare den heller, va?
Nej.
Vi måttar lov att bo igenom där också, Erik.
Jag vet, men jag ska fatta mig kort där. Vi pratar mycket om Devils i tidigare podcast och de kommer ju med Hischer, Bratt, Hughes, Meyer och det gänget kommer ju att gå till slutspel, kanske ta sig längre än andra rundan där de åkte ut mot Carolina i fjol. Frågetecken är ju Vitek, Vanecek och Akira Schmid i målet, om de håller måttet verkligen. Carolina, ja, de spelar ju det här snabba spelet, hög forecheck. De kommer ju fortsätta vara ledda av Sebastian Aho bland annat. New York Rangers, de tyvärr, de vek ner sig i slutspelet för Rangers-fansen. Mika Zibanejad och Panarin och gänget var inte lika bra som de hade behöver vara. Kjetjorken i målet är ju en lysande keeper, men framförallt att få se Pittsburgh med Erik Karlsson, Crosby, ursäkta, Malkin, Raquel och Gensel i första powerplay.
Är det slutförslag?
Det är superstars alltså, och jag kan säga så här att ta ut de åtta lagen som tar sig vidare från Atlantic till Metro, det är i stort sett omöjligt. Men jag förutspår faktiskt att det kan bli fem lag från Atlantic, eller minst fyra i alla fall. Och sen de enda säkra i Metro, det är New Jersey Devils och Carolina. Sen kommer det bli ett otroligt race där bakom vilka som tar wildcard-platserna.
Ja, för man landar ju lite på det också. Lag som Washington, och du var inne på Pittsburgh där också. Om du synar dem, Håkan, är tiden förbi för ett sånt lag som Capitals? För de nämns ju knappt någonstans.
Nej, och jag tror det så här är det. Stjärnorna börjar bli gamla till åren. Vi ser att de har slitna Bäckström, Karlsson, konstiga skador. Nu får man någon form av hybridverksamhet där man försöker pumpa in unga spelare som ska ta över och få den här erfarenheten och lära sig av de äldre. Men vi har också hört att det har varit en hel del gnäll på Laviolette där. Kuznetsov och Laviolette gick ju inte alls ihop. Och det var en typ av ishockey som de här importerna som är väldigt spelskickliga där och har varit vana av att få bestämma rätt så mycket antagligen. Det kraschade lite där, så att jag tror att vi kan få en liten sån här positiv start på säsongen för Washington. Men jag tror i längden så känns de lite för sega egentligen, lite för beroende fortfarande av Ovechkin. Och någonstans tar även bensinen slut på honom, så att jag tror tyvärr att de är lite för ålderstigna i dagens egentligen. Vi har ju alltid snackat om att det är en young men's game, och du har faktiskt, det är inte många young men i Washington längre.
Ja, det är ju Rasmus Sandin är ju spännande backen. Han kom ju in, John Karlsson var ju skadad i fjol, då fick han ju vara med och styra på toppen i powerplay. Och så det är ju en svensk att hålla ögonen på. Niklas Bäckström som förhoppningsvis har fått ordning på höfterna, precis som du ska få, Håkan, att han kan komma in och lägga smörpassningar. Men att se den här nya coachen då, Spencer Carberry, som var assisterande coach i Toronto, han har ju inte haft något headcoach-jobb i NHL. Det är ju också ett oprövat kort, så nej, det blir inte slutspel för Washington, förutspår jag.
Detroit, slutspel eller inte?
Ja, Niklas Lindström har ju gått ut nu och sagt att nu är det dags. Nu har de missat slutspel en 7 år i rad och nu ska de dit igen. Så att nu spänner de ju bågen rejält. Men som jag var inne på, alltså, det är sånt enormt getingbo i Atlantic och några riktigt bra lag i Metro. Så att de måste ha riktigt bra stäm, Detroit. Alltså ända bakifrån målvaktsspelet fram till stjärnorna med Larkin och Raymond i forwardsbesättningen för att de ska ta sig till slutspel. Det kommer bli på håret, tror jag. Alltså, de kommer vara där och nosa, men det är långt ifrån säkert. Vad säger du, Håkan?
Ja, det som är intressant här, det pratas ju mycket faktiskt om att de ska gå tillbaka lite till de gamla rutinerna där, att liksom köpa in några bra äldre killar, och det är ju någon på marknaden här som kan vara intressant att spela mot Patrick Kane. Där diskuteras det lite. Han har ju lite lekkamrater som har dykt upp i Detroit igen. Så att de menar på att den typen av injektion skulle vara rätt viktig och dels för att avlasta liksom Larkin och det. Men det känns ju också lite som att vi undrar om han är ute riktigt för en gångs skull, Iceman. Han har ju varit genialisk när han byggde upp nere i Tampa, så sagt. Och han har inte försökt på samma sätt här, men han har inte fått tag i riktigt den typen av spelare. Alltså Vasiljevski, Hedman, Stamkos, som han hade möjligheten att tillgå som någon form av ryggrad i Detroit. Det finns inte riktigt här. De har Seider, de har Larkin, men det brister lite.
Ja, jag förstår vad du menar också. När ni nämner alla de här fina namnen, du var inne på Rasmus Sandin och sånt här också, Erik, det är ju fantastiska hockeyspelare. Men sen vet man hur hög nivån är på de här lagen som vinner med spelarna också. Det är ju en otrolig konkurrens, och för att dra ett lag till slutspel så krävs det någonting extra. Så helt klart, de lagen som missade slutspel då på östra sidan, bara för att uppdatera det. Det var Pittsburgh, det var Buffalo, det var Ottawa, det var Detroit, det var Washington, det var Flyers, det var Montreal och det var Columbus. Så det är lite extra press på de här lagen också, med tanke på då hur organisationerna mår. Att det handlar om att dra in pengar, det handlar om att bygga varumärke. På västra sidan så var det Calgary, överraskande, Nashville, Vancouver, St. Louis, Arizona, San Jose, Chicago och Anaheim som brände slutspel. Så att det är lite en lampa på vissa lag där som vi kommer följa den här säsongen. Ni kommer få mycket, mycket mer under poddens resa under den här säsongen i NHL. Kommit igång också, men det finns mycket att samtala om. Om man bara skulle skicka ut en liten coachväst till dig, Erik, på den östra sidan. Du skulle få bygga en drömfemma, eller en drömsexa såklart, för du ska ha målvakt också. Vilka skulle du bli på den östra sidan då?
Får jag börja med att skjuta lite från höften bara och säga att, på tal om press, såg ni Simon Edvinsson som blev luggad av Connor Bedard i natt? Connor Bedard kommer in och fintar skott och tar det minsta lilla felbeslut. Det är otroligt bra gjort av Bedard som rundar Edvinsson. Men den typen av spelare som Edvinsson, första runda spelare tidigt, de behöver ju ta ett rejält kliv. Och jag såg att Edvinsson var självreflekterande och sa att han hade inte nog bra attityd och tävlade inte nog hårt i fjol när han kom. Och han har lärt sig läxan i år, och det gäller att de lär sig läxan fort. Och på tal om höfter, så var ju Patrick Kane har ju opererat höften också och vill ju spela med The Brinket. De hade ju bra kemi i Chicago. Det var det Håkan pratade lite om tidigare. Men min drömsexa då, förlåt att jag bröt lite körschemat där, Niklas, som vanligt. Det är ju i mål. Ja, men det är klart, man kan ju inte förbese Vezina Trophy-vinnaren. I konkurrens med Shestjorkin och någon till, så är ju Linus Ullmark är ju den som får förtroende, eftersom han vann Vezina och därmed visade att han var bäst i grundserien. Så han får starta i målet i min drömfemma i öst. Backarna, ja, men Erik Karlsson, vinnare av Norris Trophy, poängligan för backarna. Han tar ju en position där. Sen är det ju så här att Adam Fox, också nominerad till Norris, extremt spelskicklig. Det blir lite kaka på kaka där om man tar Karlsson och Fox, men de är så pass skickliga just nu att de förtjänar platserna. Rasmus Dahlin, Hampus Lindholm skuggar lite där bakom. Framåt, här finns det massor att välja på. Jag satt bara och rös när jag tittade igenom. Men Matthew Tkachuk, på det sättet han spelar, han är så bra in mot målet. Rasmus Dahlin sa att det kan vara en mardröm att ha honom och tampas med framför målet. Han är så kvick, han är så aggressiv på ett smart sätt. Så han får ta vänsterforwardsplatsen. Högerforward, vi pratade om honom sist, David Pastrnak, den tjeckiska trollerigubben som kan lura folk upp på läktaren och köpa korv. Han har också en plats. Och i mitten, vem ska jag ta? Ska jag ta Barkov eller Jack Hughes eller Point eller Thompson, Matthews, Hischier? Nej, gammal är äldst. Sidney Crosby får centra dröm femman just nu i öst. Om mitt liv stod på spel, då hade jag velat haft honom som center. Komplett spelare såklart som tar ansvar defensivt och fortfarande är briljant offensivt. Så där har du dem. Ullmark, Karlsson, Fox, Kachak, Crosby och Pastrnak.
Ja, det låter ju fint. Kucherov platsar inte.
Ja, Kucherov var med som faktiskt bubblare bakom Pastrnak. Men han är lite trött nu i början på försäsongen, så att han får komma igång innan han är aktuell för drömfemman.
Ja, se hur många matcher han gör i grundserien. Han brukar ju ladda för slutspelet och det brukar ju gå bra det också nu för ett utvilat Tampa som blir intressant att följa. Så jag har ändå fått vila lite nu också. Nu släpper vi in dig i hetluften med den västra sidans drömsexa.
Mm. Ja, den är inte så mycket sämre. Den skulle jag vilja säga, om den är sämre överhuvudtaget. Halliback i mål. Har varit nominerade, har inte vunnit väsen när man har varit nominerad, så du skriker om det i varandra säsong här då. Alla tycker att han håller upp Bo Winnipeg ensam i många år, vilket jag instämmer i. Makar, en kille som lirar i Colorado hyfsad. Jose, som jag har glömt lite i Nashville. Han är inte så pjok heller alltså. Dreisaitl, McDavid, McKinnon.
Oj.
Tycker du kan bita ifrån sig där bra mot Eriksson? Problemet är bara att vi måste ha fem puckar i den femman, för alla ska ha pucken så mycket som möjligt. Och jag vet inte hur det funkar. Den enda som inte ska ha pucken, det är faktiskt Helleback. Och jag tror inte han kommer få den, för de kommer hålla den i laget hela tiden.
Ja, ingen från Vegas, Håkan, eller var du inne på det?
Nej, men det är lag så att säga. Självklart Stone kan du titta på eller sånt där, men de är ju egentligen ett lag i första hand som inte egentligen utmärker sig med så mycket individualism, så att de får stå på tillväxt lite. De kan komma när det är dags för att jobba hårt, hålla i fortet som Erik kallar det, och vinna titlar.
Ja, här finns mängder med spelare också. Jag tror att Jack Eichel kan bli grym hela den här säsongen. Det var han ju i fjol också. Han gjorde ju ett fantastiskt slutspel. Men en enorm spelare. Vi får se hur länge han håller den här säsongen. Där hade vi lite härliga namn och vi har pratat lite lag också. Ska vi gå in lite på en svensk spelare? Det blir ju mycket om Connor Bedard. Du var inne på den här dragningen han gjorde. Vi har fått se några flipppassningar och några skott under säsongen. Det är ju han som har den här stora lampan på sig från talangfabriken nu då, som ska bli en fullfjädrad superspelare. Men om man bara tittar med svenska ögon, Erik, så är det ju Leo Carlsson som röner störst intresse. Hur kommer han passa in i NHL så här tidigt, tror du?
Väldigt bra. För att han, det är ju mindre rink, det är 26 meter brett bara istället för 30. Och hans förmåga att dels har han ju så otroligt spelsinne och kvicka händer och ta snabba beslut. Och så kommer han komma närmare målet ju. Det gör man ju automatiskt eftersom det är tajtare rinkar. Och han har ju sin stora kropp och räckvidd, bra på att täcka pucken. Så jag tror att han kommer att göra det bra. Anaheim är ju under ombyggnad också, så det är ju inte den pressen att ta sig till slutspel. Så han kommer ju få mycket förtroende i powerplay och i de spelformerna såklart. Men faktiskt så hoppas jag att han spelar 9 matcher och sen åker hem och spelar i Örebro och dominerar i SHL. Har Johan Hedberg som coach då. Johan Hedberg som har ett otroligt bra renommé borta i NHL efter sin spelar- och tränarkarriär där. Kan prata med Anaheim och säga att det är väldigt bra för Leos utveckling att dominera i SHL och sen också spela Tre Kronor såklart och göra ännu ett VM-framträdande. Han gjorde ju 5 poäng på 8 matcher i VM senast. Och jag hoppas att han väljer den vägen. Men om han blir kvar och när han väljer att ta kvar honom så kommer han ganska snabbt att anpassa sig, tror jag, till spelet på de mindre rinkarna.
Vad tycker du om den åsikten, Håkan?
Ja, den är inte dum alls alltså. Och det är väl högst sannolikt att han kommer börja säsongen där borta, det tror jag. Nu fick de Kjellorn skadan i fingret där också, så att då har de extra behov av någon centertyp också, så att det är möjligt. Men jag stämmer alltså. Vi har ju en tendens till att skicka över spelare lite väl tidigt. Leo har ju som sagt ska ju spela minst lika många antalet matcher, viktiga matcher som i SHL och juniorlandslag, A-landslag eller en liknande som man ska få göra i NHL och till och med få mer speltid, vilket skulle då garantera lite bättre utveckling. Så att det där är lite av den här knäckfrågan, tycker jag, på alla svenska NHL-stjärnor eller unga stjärnor och andra potentiella proffs där som det har varit faktiskt de senaste 20 åren. Där alltid den här diskussionen kommer, är det för tidigt, ska han spela kvar, är det bäst, vad är bäst för hans utveckling? Och det verkar som att det där har man inte löst riktigt, den där gordiska knuten, utan man chansar lite och tittar väldigt, väldigt kort på vad man har för behov, tycker jag, framförallt borta i de nordamerikanska lagen. Och när det handlar om Anaheim så är ju de i behov av saker och ting rätt så omgående, för att de har inte speciellt djup i spelarledet. Lite problem med både Seagrass och Gibson har ju varit här nu också, så att ja, jag tror att de kommer att spela honom till början med, men hur det blir resten av säsongen, det är jag lite osäker på. De kommer inte vinna många matcher, så att om det är positivt för Leos del att spela i ett lag som förlorar mycket och får jobba åt, ja, 75-25 kanske åt fel håll, det vill säga egen zon. Det vet jag inte om jag skulle tycka var så kul.
Nu är ni experter, men förklara då för mig vad skillnaden är på Bedard och på Leo Karlsson. Varför är Bedard mer färdig då? Han kommer ju också spela i ett lag som förmodligen kommer att få jobba väldigt mycket i uppförsbacke.
Ja, det är, nummer ett ska du veta att Bedard har ingen annan väg att gå. Han är formad för att bli NHL-proffs. Han är formad så att säga av en kultur där han har burit mycket på sina axlar på, som ungdom och som, ja, det är han ju fortfarande bra. Men i juniorlag och liknande, i alla olika ledande matcher. Det här är hans karriär, punkt slut. När du har europeiska spelare så har du det som de också framställer rätt så ofta där borta i NHL, att du har ett val. Du behöver inte bli NHL-proffs. Du kan bli Schweiz-proffs, du kan bli SHL-proffs. Du kan få en liten annorlunda utvecklingsform. Alltså. Men vi har hela tiden valmöjlighet och det är rätt så stor skillnad på det. För du, som sagt, du är formad på ett visst tankesätt och det pratar vi ofta om med NHL-proffsen. Att de har något i modersmjölken. De uppfostrar på visst sätt inom rinkarna på gott och ont i vissa fall. Men det är som jag ser det den stora skillnaden mentala. Nu pratar vi teknikklubbor och allting sådär. Då kan vi hitta Abrovinker som vi kan jämföra dem med. Men den stora mentala skillnaden det är att i NHL så finns det, och i Nordamerika så finns det bara en framtid. Och det är att spela NHL om du är riktigt hockeystjärna.
Vad säger du, Erik?
Och sen är ju han är ju en generationstalang Bedard. Alltså han är ju en på miljonen. Alltså Leo Karlsson är ju en superbegåvning. Han är ju en på 100 000, eller jag vet inte vad jag ska dra där. Men just Bedard, den spetsen han har i sitt skott och det. Och sen som Håkan säger, han är ju fostrad på ett sätt att, alltså hela vägen från han var ung. Det är eliten av eliten. Hela kedjan från att han var väldigt liten så är det stjärna. Spela hela tiden i powerplay. Så det är en liten annan fostran Leo Karlsson har fått sin fostran. Men nu är de där de är och Bedard kommer ju vara en fixstjärna direkt och bli franchise-spelare för Chicago Blackhawks. Medan Leo kommer att bli väldigt viktig och bra för Anaheim, men förhoppningsvis år två, att han det här året också spelar junior-VM som Håkan är inne på. De vann med J18-laget guld, hans årgång, att de få spela de tävlingsmatcherna på den stora scenen och bli vinnare även där. Det är ju, tycker jag, är helt rätt i linje med hans utveckling där han befinner sig nu. Men som sagt, ibland NHL-organisationerna, då tänker de på sig själva och kanske inte ser det stora hela och ser individen att det här skulle vara en väldigt bra väg att gå. Men det hoppas jag att Johan Hedbergs röst och hans kloka hockeyhjärna och hjärta kan vara med och påverka på ett positivt sätt för Leos skull.
Så det kan bli junior-VM för Leo Karlsson.
Och Niklas, var bara tillägga en sak här. Varför visa en liten distinktion? Vi pratar om Leo Karlsson och Connor Bedard som är en och samma person. Leo Karlsson ska slå sig in i Anaheim. Vi pratar inte om någon färdig position eller sånt där, utan han ska kvalificera sig. Connor Bedard, han är redan inne. Till honom värvar man Taylor Hall, Nick Foligno, som ska ha någon att spela med, bygga upp allting. Det är de här olika positionerna för de här två spelarna när de kommer in i serien i säsongen nu. Så att vi pratar lite äpplen och päron, eller vi ska nästan prata clementiner och stora vattenmeloner. Vad så stor skillnad är det på de här killarna egentligen i positionen och i personligheten för tillfället?
Kanelbulle och prinsesstårta.
Det går ner båda två, eller hur? Ja, garanterat. Det ska bli högintressant att se. Han verkar ha en jäkla fin skalle, Leo Karlsson, på ett sätt. Han går bara in och kör. Han är inte rädd för någonting. Jag gillar det. Jag uppskattar hans inställning också. Så att det blir intressant att se hur de matchar om honom. Om man tittar på Sveriges framtid så har det ju åkt över många som man har tänkt att det här ska bli en väldigt fin karriär. Vi har snart spelare som är där uppe och hotar i toppen igen. Men vägen är ju snårig fram och tillbaka. Ta en sån som Lucas Raymond med en kanoninledningssäsong. Gick lite i stå sedan. Men vad förväntar du från de här spelarna nu som har fått lite istid där borta som bör bli hemtama i NHL, Erik? Vad ser du i horisonten?
Ja, men det var som jag var inne på med Edvinsson och ja, men Raymond och hela det här gänget. De som har draftats i första rundan, som har varit där och fått känna på, akklimatisera sig och också se vad de absolut bästa gör. Hur de förbereder sig, vilken attityd de har till träning och till matcher. Att förhoppningsvis smittar det av sig fort och de kan uppgradera det de själva gör. För det är ju en nivå upp. Jag menar, alla som har spelat nära Sidney Crosby till exempel och sett hans förberedelser och tävlingsnivå, de säger att oj, det här var någonting extra. Och man kanske inte kommer upp till den attityden och den besattheten som Bedard och Crosby de har, men man måste i alla fall närma sig den. Alltså det går ju inte att sätta på någon cruise control, att alltså man trycker och sen så sitter man och fisåker på motorvägen, utan man måste ju växla tempo, för att ta en bilmetafor. Och det krävs ju mer, och det har ju varit, tar vi Detroit så har det varit deras problem att efter Zetterberg och Datsuk och Lidström och dem, den här mellangenerationen tog ju inte riktigt det klivet. Och nu kommer en ny generation som Iceman och gänget har draftat, Håkan Andersson. Och det gäller ju att de liksom tar den här facklan och gör någonting bra med det. Men det är ju ingen självklarhet. Det vi ser är ju Rasmus Dahlin och de här, om vi fortfarande räknar honom som ung. Han är ju på väg att bli en superstjärna där borta. Men det är fortfarande upp till bevis för några som kommer där bakom.
Ja, en av dessa är ju Alexander Holt. Så ser du på honom, Håkan?
Han är ju också ungefär i den här situationen som vi såg Edvinsson här och har pratat, som vi pratade om lite tidigare, kanske några stycken till. Den här killarna som inte riktigt lyckas slå igenom, har väldigt mycket specialteknik som de ska egentligen utnyttja, skottet, powerplaypositioner i Holts fall då. Och på den positionen så har de också mycket konkurrens från spelare. Ja, från alla olika länder som vill slå sig in, va? Och jag tror man missbedömer det. Nu hörde jag alltså, det var nästan 150 svenska spelare på de här rookie-camperna och NHL-camperna som du var tillsammans här, va? Och vi kanske inte riktigt inser hur jäkla tuff konkurrensen är på just de här specialpositionerna, där det alltid finns någon som utmanar dig med ungefär samma arsenal av vapen som du har själva. Och förr i världen sa man alltid det, att det första kontraktet var inte speciellt svårt att få för de som är högt draftade, för de får dem alltid för att de testar dem. Kontrakt nummer två, det är viktigt, för att det kontraktet visar egentligen inriktningen på din utveckling. Det visar om du har liksom en framtid. Och sen i kontrakt nummer tre, då tjänar du pengarna, de stora pengarna. Men det är också då du har etablerat dig först i NHL som den typen av spelare du är och som du kom dit för. Då har du liksom gått igenom hela den här inkörningsprocessen. Och jag tror det där är fortfarande rätt gångbart sätt att mäta de här spelarna. Att är du klar med ditt rookie-kontrakt, ja, då har du liksom passerat ett steg i utvecklingsledet. Men nästa steg, det är det som är det viktiga, för nu skiljer sig ämnena från vetet här, så att säga. Att nu kan du sikta på en karriär, men du har fortfarande ett stort strappsteg att ta. Och där tror jag det är sånt som Edvinsson, Holst, några till, va? Du kan titta på Dahlin. Dahlin har gått den där skolan nu. Han ska börja leverera riktigt, riktigt stor ishockey från och med nu. För nu har han fått de stora pengarna, nu har han fått liksom hela laget bakom sig. Den typen av utveckling tror jag gäller fortfarande, även om det här var 70- och 90-talet, eller som nu 2020-talet.
Ja, han börjat leverera ordentligt, Dahlin. Man glömmer ju bort det lite också. Rasmus Dahlin är alltså 23 år. Elias Pettersson, 24 år. Så det finns ju rätt mycket kvar i de där kropparna också. Det ska bli högintressant.
Men de har just... De har just bara passerat, ska jag väl säga att de har passerat gymnasiet då. De har gjort grundskolan, de har passerat gymnasiet. Nu ska de in på universitetet och skaffa sig en examen.
Ja, ja du kan lägga det så kanske. Jag vet inte, det känns som att de är klara med universitetet också, kan jag känna. De är ju nästan på stjärnivå. Jag menar, Rasmus Dahlin, poängskörden är ju enorm. Vi hade ju förmånen att få sitta ner med honom en kväll också, Erik. Det finns mycket kraft i den där kroppen.
Ja, det gör det. Och sen är det den här, på tal om attityd och inställning, att han sa att jag är beredd att göra vad som helst, alltså när det gäller att träna hårt, att ta hjälp av en sån som Adam Oates för att utveckla mitt spel. Ja, men för att bli så bra som han någonsin kan bli. Och det är ju den inställningen som behövs, och som Håkan säger, alltså, konkurrensen är ju knivskarp. Att bara ta sig över till NHL och spela en match, det är så ofantligt bra gjort av alla de sexåriga kids som börjar i Tre Kronors hockeyskola att ta sig så långt. Men då är det ändå 20 trappsteg kvar innan du blir en etablerad spelare och kan göra skillnad för ditt lag. Så det är så lång väg kvar att gå för de här unga spelarna. Men alla har ju möjligheter, men det krävs ju otroligt hårt jobb. Jag såg en intervju på Hockey News med Alexander Holst där han sa lite som Edison att jag har reflekterat för mig själv och kommit fram till att jag behöver ha ännu bättre tävlingsnivå på varenda moment i träningen och varenda matchsituation för att få spela i NHL. Och det är bara att se till att göra det om och igen. Annars kommer jag inte få någon plats.
Men är inte det lite konstigt också med tanke på den vägen de har gått, spelat JVM och hela den här biten också?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag har varit med och tävlat hela tiden. Hur kan det saknas när man kommer över till NHL? Tror du att det skiljer så mycket, Håkan, på inställningen borta i Nordamerika när det handlar just om att tävla på ytterligare en nivå än vad vi har här hemma i Sverige till exempel?
Jag tror inte att det är... Alltså på respektive nivå, respektive land, respektive serie och allting, så finns det ju liksom de som är lite bättre, de som är lite skickligare, de som har lite bättre inställning. Och så kliver man upp ett snäpp och då får man möta samma typ av utvecklingskurva, så att säga, på folk runt omkring sig, men kanske som har lite andra talanger eller ja, vad som helst. Men över varje steg som du kliver upp så blir ju konkurrensen tuffare och tuffare, och det är oavsett vilken idrott det är. Alltså springer 400 meter på distriktsmästerskapet så är det en viss tid som krävs. Skriver på SM så kommer det upp lite högre, VM, OS, allting, så är det väsentligt mycket högre. Och här är det ju så, vi har ju världens bästa hockeyliga, den är etablerad, välkänd och erkänd som sådan, och det är klart som sjutton att då är konkurrensen värre här än kanske på landslagsnivå många gånger under en vanlig ordinarie säsong. Så det handlar inte så mycket om att man är mildare i psyket som svensk eller finländsk eller sånt. Det är bara att konkurrensen är så mycket tuffare av folk som vill ha platsen och som är villiga att offra väldigt mycket. Det är bara att titta liksom på vad det finns i tragiker faktiskt runt folk som inte klarar den här utmaningen, och droger och allt möjligt som sagt som har kommit fram i tiden nu. Det är inte alltid solsken på den här resan, det ska du veta. Så att, och vi glömmer gärna de som inte lyckas, som är väsentligt fler än de som lyckas.
Ja, nej, men så är det ju. Och idrottsvärlden, det är ju bara att titta på golfen som vi pratar om också. De här små marginalerna att ta sig igenom tenniseliten också. Du måste komma upp bland de 50 bästa i världen för att kunna livnära på dig alltså ekonomiskt också. Så att, ja, det är skarp konkurrens. Hockeyn finns ju lite andra vägar. Man kan ju spela i andra ligor också. Det är ju inte fel att var en väl etablerad SHL-spelare, bara ta sig till den nivån. För jag tänkte vi skulle prata lite kring den svenska ligan, och rubriken har ju hamnat på tacklingar igen i Karlstad. Jag vet inte om du såg den också, Erik, om du följde den matchen mellan Färjestad och Leksand, när Anton Lindholm sänkte Henrik Björklund. Det såg riktigt otäckt ut då. Veteranen Henrik Björklund då, som ju fick lämna isen, har ju haft stora skadebekymmer. Men nu undrar man ju om inte den där karriären kanske är slut. Vad tyckte du om tacklingen?
Ja, den är ju väldigt olycklig. Alltså det, för han kom ju helt från den blinda sidan och tar rakt i huvudet. Och även om det inte är meningen så är det ju, det är en av de stora farorna för hockeyn. Det är de här huvudskadorna och hjärnskakningarna, såklart. Alla tankar till Henrik Björklund och hans närmaste, att han, det viktigaste är att han blir helt frisk ju. Men när han har upprepade hjärnskakningsproblematiken så blir man ju, alla blir väldigt oroliga. Så vi håller tummarna för honom, men det har varit olika situationer. Så den som Lindholm gör, han är ju ingen ful spelare, Anton Lindholm, men ingen som söker liksom att tackla normalt, i alla fall som jag har upplevt honom, utan han är ganska respektfull spelare. Men det läget så blir det ju helt fel, och ja, men då får han ju ta konsekvenserna av den handlingen och får ju 5 matcher plus 2 då, så det blir 80 000 i böter för de där 2 extra matcherna, och det är ju ett väldigt hårt straff på det sättet. Men sen har vi haft andra situationer. Jesper Pettersson på Innala till exempel. Mm. Och jag och grabben Jonathan, 14 år, satt och tittade på den situationen. Och han sa direkt, men vad gör Innala? Han får inte sätta sig i den situationen, säger en 14-årig hockeyspelare. Och det är en helt annan situation där jag tycker att Innala sätter sig i en väldigt dålig sits. Och jag tycker det är fel att Jesper Pettersson blir avstängd flera matcher för den tacklen. Det är en helt annan situation. Men om vi pratar om den där Lindholm, så tycker jag definitivt att det ska vara en rejäl avstängning. Vad säger du om Lindholm-situationen, Håkan?
Jo, den är väl glasklar faktiskt. Det är väl ingen som har ifrågasatt den där. Det enda folk har blivit uppmärksamma på, det är ju så att säga hur mycket folk tjänar i SHL. Ja. Om det har böter på 85 000 spänn.
Knappt 300 000 då i månaden.
Mm. Det är nästan som man börjar träna lite extra själv här.
Det hade ju du Håkan också, eller?
Men det enda som är lite, det är lite intressant att tänka på. Man kanske kan göra det också. Eller om jag skapar någonting av egna konstiga tankar. Men det är ju det att Linköping, ett lag som ligger efter lite, harvar lite. Kanske inte alltid hänger med spelet. Leksand är en situation där de också har slitit lite i början på säsongen, hamnar lite underlägen och allting sånt där. Det är från lag som egentligen då, så att säga, kanske inte riktigt är på samma nivå som motståndarna för tillfällen. Och då uppstår de här situationerna många gånger, att de kommer lite sent, blir lite stressade, tänker inte riktigt på vad man gör, utan man reagerar instinktivt. Och som i vissa fall då, i det här speciella fallet med Lindholm här, så blir det illa, va. Men det är en trend, tycker jag, många gånger, och det ser en internationellt vissa gånger också, att lag som ligger lite sämre till, kanske lite har lite sämre tempo i spelet, oftare hamnar i de här situationerna än lag som är ledare i tabeller och liknande.
Men det gjordes ju en undersökning, det där är högintressant tycker jag, kring hockey-VM och sånt, att det var väldigt, väldigt få hjärnskakningar i form av tacklingar på världsmästerskap och på den nivån. Junior-VM var väl också rätt liknande, jag vet inte om det var inräknat i det där.
Ja.
Men det är ju lite konstigt också egentligen, kan jag tycka, för där är det ju nivån på spelare också som kanske inte ens är lika hög som den är i SHL. Varför blir det så mycket sådana här saker i svenska ligan?
Jag nämnde ju att vi hade 150 svenskar borta på NHL-kamper, va? Vi har väl ytterligare 100 som är spridda i landet, eller spridda utomlands i vissa ligor. Så att det är ju en rätt stor spricka mellan då, så att säga, de äldre generationen och den yngre generationen. Och det är självklart att när du har så många, så glapp egentligen i utbildning, kunskap, rutin och allting, så sagt, då blir det ju lite olika när man kraschar. En ung spelare kommer mot en äldre, vilket i det här fallet inte var, utan här var det mer ett lag som kanske lite mer oroliga, jagar lite mer desperata än ett lag som spelar lite i väldigt trygga former som Färjestad är för tillfället då, så, och då kan det bli det. Men jag tror också att när olika sådana här ytterpunkter möts, så är riskerna mycket större att det blir de här situationerna. Och de slipper du lite när du kommer i ett VM till exempel. Även om du har så kallade blåbärsnationer, så har de ofta spelat på en lite högre nivå i sina egna klubblag och har ett rätt bra tempo från inhemska serier eller då landskampsutbyte. Så det tror jag, det bidrar väldigt ofta till att det är mindre sådana situationer på stora mästerskap.
Det viktigaste här är ju såklart att Henrik Björklund blir frisk och förhoppningsvis då kan komma tillbaka till hockeyn också. Men om man bara stannar lite vid det här straffet som du räknade upp där också, Erik, och kom in på summan för Anton Lindholm här. Han spelar en lördagsmatch, kommer lite fel. Vi vet ju också, vi har ju jobbat med honom i landslaget. Det verkar vara en toppenkille. Det verkar vara en av ligans bästa backar också. Helt klart har ju varit med i Tre Kronor många, många gånger. Just att man får ett straff, att det blir avstängning i Matsjö är ju tungt nog det för Leksand och för honom också. Det är klart att det ska vara böter, men höjden på böterna, över 80 000 kronor för en spelare. Han tjänar, som du var inne på, nästan 300 000. Det är ju en ofantligt stor lön, det fattar jag ju också. Men ändå, är det relevant med sån hög summa i SHL, tycker du?
Ja, jag tycker det. Alldeles, alltså fem matcher, det i sig är ett jättetufft straff för en spelare. Ett hårt straff, att vara borta från laget i fem matcher, det gör väldigt ont och känns rejält. Och förhoppningsvis så gör att man inte gör om, att man är lite mer försiktig i liknande situationer. Att man verkligen ser till att träffa kroppen, så inte huvudet. Men det som är, de här två... Han fick ju 5 plus 2 och de här två då, det gör att eftersom man tjänar knappt 300 000 enligt Johan Mr. Madhawk Svensson som jag hörde...
Du sa knappt 300 000, sa du lite. Var det ironi eller var det liksom utifrån egna ekonomiska förutsättningar? Knappt
300 000. Nej, man säger så här. Johan Svensson sa att han tjänat 280 000 ungefär enligt hans uträkning. Och det var därför jag sa knappt 300 då. Avrunda lite. Men jag tycker att rent pengamässigt blir det alldeles för mycket. Det hade räckt med 5 plus 1. För de här 80 000, tjänar han 280 000, ja men... Han lägger det mesta i pension. Han tar ju kanske ut en lön på, inte vet jag, 50 000 netto eller någonting i månaden. Sen är ju resten pension. Men det viktiga är ju att man får bort den här typen av saker. Det är därför man har hårda straff. Att det ska bli konsekvenser av handlingen. För att förhoppningsvis få bort den här typen av förseelse. Eftersom det är en så stor fara för ishockeyn. Men jag tycker själv att det är... Det är för dryga böter. I så fall, lägg på matcher istället då. Än att ha så mycket pengar i böter. Vad säger du, Niklas?
Vänta, lyssna nu. Nu
Nu är det ekonomi här. Då kommer
så här är det. Så här, nu ska jag säga som det. När vi pratade om det här, för gå tillbaka 5-10 år sedan, då fick man avstängning, det hände inget. Spelaren var hemma, tränade, körde, det var inga problem alls. Sen började vi prata om det, men... Hur ska det här liksom slå igenom? Hur ska spelaren få sig en knäpp på fingrarna, en reprimand, att det ska kännas lite? Jag är klar som 17 att du inte kan få pröjs när du inte är på jobbet. Är du borta från jobbet får du inte betalt. Du gör ju inte ditt jobb. Och det innebär ju det. Är du borta fem matcher, ja, då ska du dras bort fem matcher så att säga, av den totalen som du spelar den månaden där du tjänar 280 000. För det är väl inte så ologiskt. Så att, jag tycker det är självklart att du ska få de här böterna. Sen om du lägger i pension eller om du tar ut det, det är på ett ut alltså. Men det här är inte annat än att professionell verksamhet där du går in i säsongen, har en agent som förhandlar för det. Du ska vara så jäkla bra, jag är så bra, jag ska ha 300 000 i månadslön, ja då får du 300 000. Kan du inte lira fem matcher, ja du kan inte arbetsgivaren stå och pröjsa ut full lön för att du inte ska, för att du har haft otur att tackla någon som har dåligt gjort. Självklart ska du ha böter, punkt slut.
Ja, nej, men jag tycker också böter. Jag köper nästan ditt resonemang också, Håkan, men det blir ju, det här är ju lite, jag tycker att det är en sak om man gör någonting fult, alltså uppenbart man ligger under med tre puckar och åker bara smällen rakt in i plexit så han blir skadad. Det här blir ju liksom en del av spelet. Han kommer ju liksom fel. Det är ju inte uppsåt att skada Björklund i det här. Och det kan ju vara en spelmodell också där tränarna sätter upp hur de ska spela. Nästa gång han kommer komma in här nästa lördag eller om ett par veckor då han får spela igen, hade jag varit Anton Lindholm, man hade ju inte vågat gå in i en närkamp liksom, nu ska jag, risken är att jag kommer fel, ta några tiondelar,
ja,
så är det 80 000 igen.
Tanken med det är det, han ska tänka
ja, men hinner man
tänka han går in i den här positionen,
ja men hur blir det då, då kan han ju komma ännu mer fel om, eller hur, det måste ju sitta i ryggmärgen,
ja, så får han avvakta, för att det är inte så alltid så att du behöver köra över någon. Du kan ju avvakta också. Men det, alltså, tanken är ju att du ska ha en eftertanke, om du förstår min tanke.
Ja, jag fattar.
Att det måste liksom bli en reprimand. Alltså det är ett konsekvensförfarande som måste alltid ha när det gäller både vad, om du slår en passning eller om du gör en tackling eller om du tar ett byte. Det finns ju alltid en konsekvens i de aktionerna som du utför. Mm. Och då måste man ha den tanken. Det är därför du tränar mer än du spelar, för att du ska vara skicklig och kunna utföra det här på rätt sätt i förhållande till regler och lag och allt möjligt. Så att, nu förstår jag inte jag resonemanget från.
Jag tycker att man skulle kunna värdera det lite, varje situation där också, med tanke på många matcher man missar. Liksom, var det här något riktigt fult gjort? Liksom det här, ni kommer ihåg när någon slog upp en klubba på Weinhandel och rakt upp i ögat och sänkte Foppa i VM och lite sådana här.
Ternava heter han, va?
Ja. När det riktigt är uppsåt att skada någon, då tycker jag att okej, då kan man fläska på. Men när det inte riktigt är det, då tycker jag man skulle hitta någon balansgård.
Det är sällan uppsåt att skada någon i hockey nu för tiden. Så det finns lite, det finns respekt, va? Visst kan du komma upp en klubba, en crosschecking närkamp där man liksom skyddar sig i onödan och sådär. Men ett uppsåt att gå ut och köra över någon och skada någon, det är väldigt sällan det inträffar faktiskt. I alla fall i de förutsättningar som jag håller med.
Ja. Tack och lov, och då ska det ju vara ännu hårdare straff om man gör det. Men jag vidhåller i alla fall att jag tycker 5 plus 40 000 hade varit nog hårt straff. Men det är kul med lite olika åsikter där.
Verkligen, så är det. Och är man med i leken får man leken tåla, eller hur? Alla vet om reglerna som gäller vid avstängningar och sådana saker. Helt klart. Vi stannar kvar i SHL och tar upp det som vi gillar, så spelet och framförallt positiva signaler. För det kommer det verkligen uppifrån norr. Modo, de ångar ju på ordentligt. Är du förvånad, Erik?
Jag är så otroligt glad. Ända sedan jag såg Karlin och Gradin gråta glädjetårar när de tog sig upp. Ja, men Heart of Hockey, de kom tillbaka med det hjärta de har för föreningen och har fått sin fostran där och älskar föreningen så mycket. Och de har väldigt, väldigt smarta hockeyhjärnor de där, både sportchefen och huvudtränaren nu. Och att de har format det här laget tillsammans, dels att de tog steget upp. Förlåt Håkan, de vann emot Djurgården där i sjunde matchen. Men sen att de så snabbt har hittat ett vägvinnande spel där man alla gör rätt för sig. Alltså de jobbar hårt i backchecken och i skottlinjen och gör de här dagliga sakerna för att bli ett vinnande lag. Och sen har de en underbar rörlighet och kreativitet som Karlin också hade som spelare för den delen. Så än så länge, de hade ju en supervecka där de tog, det var väl 3 segrar i rad och att de också uppträder på ett sätt som gör att förhoppningar att det kan hålla i sig väldigt länge. Det glädjer i alla fall mitt hockeyhjärta. Jag vet, jag är från Norrbotten, Norrland. Jag har mött Modo många gånger, men jag menar, du är också vän med Peter Forsberg och sen Mästarnas mästare och så. På något sätt, det värmer mitt hockeyhjärta att se att det går så bra för Modo. Vad säger du?
Heart of Hockey, såklart. Och via Play Hockey Podcast går ju alltid på djupet. Därför så lät vi vår mest initierade Modo-reporter Valentina Lisana komma här med en liten rapport. Jag fick det här smset. Hon har ju följt Modos matcher på plats nu senaste tiden och skriver så här. Jag kan meddela att stan är lite i chock över hur bra det har börjat. Men inte laget, de är inte alls i chock. De tog stenhårt på deras spelidé och är inte förvånade över att det har lönat sig så här bra i början. Alla formationer har levererat, men såklart har första med Johan Södergran, Erik Wall i Valterholm och Sam Vigneault varit magiska. Södergran har imponerat mest på mig. Nästan så att SHL-spelet passar honom bättre än det hockeyallsvenska med hans aviga och snabba spel. Målvakterna, båda, har startat mycket stabilt och det är nyckeln tillsammans med fortsatt produktion i anfallszon om det ska hålla i sig med samma segertåg framöver, skriver Valentina Lisana. Mycket initierade rapporter från en som ju befinner sig då i samma byggnad som de här spelarna och följer matcherna på nära håll. Vad säger du om det, Håkan? Nu blir det tyst. Försvann han nu? Så
Håkan lämnar.
Nej, jag fick...
Han är fortfarande...
Brott i huset. Jag vet inte vad de höll på med. Jag fick ett litet strömavbrott. Hör ni mig eller?
Jajamän, du är tillbaka. Vi berättade precis
här. Jag trodde det var när jag nämnde, Mod och Djurgården.
Exakt.
6-7 där, sen försvann du.
Nej, jag pratade lite vad Valentina hade skrivit här om Modo. Hur mycket hon berömde Modo och sett det på nära håll.
Ja,
hur
jag hörde faktiskt lite på...
Ja, vad säger du om det?
Ja, jag tycker faktiskt att det är lite kul också, trots att vi gjorde en slow, som sagt. Nej, men det är lite spännande också, för att vi kommer ihåg att de hade ju en massa konstellationer där jag tränar och allting, som sagt. Va? Men på något vänster så var det alltid liksom att Karlin låg och det var ett namn som alltid diskuterades, men liksom som de aldrig riktigt vågade ta i dubbel. Det var väl först Henke Gradin som egentligen satte ner foten där och fick alla med på att ta över Karlin igen, plocka hem Karlin igen. Det är inte ofta man blir profet på sin hemort, men det har de ju klarat att bli, de där två. Sen är det ju så också att det är ett jättestort gäng bakom de här killarna med den generationen som Henke och Karlin har där. Karlin var ju en superlöfte i sin början som spelare också, men fick den lite abrupt avslutad. Så att de har ju gjort det kanonbra, som sagt, och när de även börjar vinna på bortaplan, för hemmaplan sa vi ju förra, där är de rätt duktiga. Det har de ju alltid varit historiskt, för det har varit svårt att ta poäng. Om det är Kempehallen eller om det har varit nere i Hägglund Arena nu, va?
Ja, det heter det.
Så, tycker att det är spännande, som sagt. Och på något vänster känns det som, och då ska du få passning tillbaka, som att Modo har bytt plats med Rögle den här säsongen. För att Rögle är ju på nedre delen, vilket man kanske trott att Modo skulle varit. Men de har bytt platser, skulle jag vilja påstå.
Och då skickar vi den till vår mest initierade Rögle-reporter Erik Granqvist.
Ja, Modo vann ju också mot Rögle här i veckan med 2-1. Och jag var inne på det inför säsongen. Jag har sagt det till många som säger att men Rögle kommer vinna guld. Nej, absolut inte med den här backbesättningen. Alltså det ser, den här nya backen Grégoire, han såg ju inte bra ut alls på försäsongsmatcherna. Och man tänkte, okej. Okay, han måste akklimatisera sig blixtsnabbt, annars kommer han få problem i SHL. Och mycket riktigt, det är alldeles för slätstruken backsida, där då en av då tilltänkta stjärna, Grégoire, inte alls håller måttet. Adam Engström är ljuset i mörkret. Han dansar ju på blå och gjorde ett väldigt fint mål här mot Frölunda bland annat. Men Rögle, de har ju sina stjärnor framåt med Ryfors och Abols och allt vad de heter, men om inte de serveras bra pucka från bakplan, då kommer inte de få ut sina styrkor heller. Så just nu så är det väldigt konfunderat. Inte nog med att regnet strilar ner här i Ängelholm och det är grått på himlen. Det är många moln på hockeyhimlen också. Och bröderna Abbott får verkligen bekänna färg nu för att vända på den här skutan. Men tillbaka till Modo, så otroligt härligt att se också, som Valentina är inne på, målvaktsparet Olle Eriksson Ek och Lassi Lehtinen. Båda har börjat bra, och lilla Olle, som jag brukar kalla honom. Han är lillebrorsan med Joel Eriksson Ek i Minnesota, som kommer till Avicii Arena 16-19 november. Han var ju Anaheim, spelade mycket i farmalaget, men är tillbaka i svensk hockey. Och honom har jag ju sett rädda allt ifrån kanelbullar till kakor till hockeypuckar i Löbers Arena. Så det är roligt att se honom, som har gått vägen, varit en av de 150, som Håkan säger, borta i farmarlaget i Nordamerika, komma tillbaka till svensk hockey och försöka hitta tillbaka till motorvägen igen i sin karriär. Så mycket att glädja oss. Och Modo, som sagt, 3 vinster. De vann mot Malmö nu senast. Vilket mål också. Såg jag avgörande mål? Valterholm gjorde nästan och la in segermålet.
Ja, nu blir det lite ryckigt där i linan från Ängelholm. Är du lite sån här medgångsreport, Erik? Du skulle beskriva Rögle, så lämnar du dem snabbt och studsar tillbaka på det positiva Modo istället. Men det är helt okej.
Jag vet inte, jag ber om ursäkt för djuret. Det är ju jättekonstigt, jag har superbra bredbandsuppkoppling och ändå hackar det lite grann. Så förlåt, jag ogillar det själv när jag lyssnar på poddar. Men vi kan prata om vad du vill, men Rögles spel och framförallt backsidan ser absolut inte bra ut.
Nej, det är bra, för vi ska hoppa vidare och till ett lag som har ännu större bekymmer än vad Rögle har, och det är ju HV71 som ju har blivit lite förankrat där nere i botten. Man gjorde en liten nysatsning här nu. Montén kom ju in, tidigare junior-VM-förbundskaptenen, skulle ta över, och det skulle bli en liten nystart för HV nu då, efter att ha varit nere i Hockeyallsvenskan, sen tillbaka i SHL. Och nu då ska man tillbaka på den nivån man var tidigare. Kanske inte den här säsongen, men tanken är ju så. Men hur kommer den där kombinationen fungera, tror du, Håkan?
Ja, jag tror att de har en hel del bekymmer där nere. Det är mycket, mycket nya potentater som är på olika positioner och som kan ha rätt så inte stora egon, men har inflytande, kanske mer än vad de kanske vill ha i vissa fall och skulle kanske i vissa fall behöva ta mer ansvar. Va? Du har Nubben som är inte smålänning direkt från början som sköter aldrig nya spelare. Du har en Ten som kommer in som inte är därifrån heller. Du har en Strålman som kommer in nu som har några förväntningar på sig som kanske inte är så lätta att fylla. Du har en hel massa finska spelare som är rätt vanligt där nere. Du har andra Pettersson och de killarna som är etablerade. Så att du har nog många olika läger på något som man inte riktigt har lyckats dra åt samma sak. Jag tror man kan ha lite en självbild som lag, som förening i HV som fortfarande är lite vad ska man kalla det, lite osäker eller lite varierande inom den där gruppen. Och publiken självklart, för publiken är en stor faktor i Jönköping. De har väl 98% i beläggning i det där hockeytemplet. Så att, jag tror att självbilden där nere är annorlunda än vad kanske laget har förmåga att prestera.
Men du pratar om den där publiken. Var det en av de roligaste bottenmatcherna i Håkan att komma till Jönköping?
När du stod i klapp och klang där bakom kortsidan menar du?
Med instrument.
Ja, vilket tryck det var.
Ja, det var ju kul. För det var ju den arenan i Sverige som man redan på den tiden satt tätast i. Skellefteå, Umeå och Jönköping. Där satt ju folk igen på en klubbas avstånd. Jag till och med faktiskt har varit inblandad i en närkamp nere i ena hörnet. När en äldre farbror tog sin käpp och slog hjälmen på mig. Så att de satt rätt nära på den tiden. Ja, och sen var hela vippläktaren som satt bakom avbytarbåset. De kastade ju snus, kaffe, allt möjligt ner i båset när de förlorade. Alltså.
Allt utom pengar, eller hur?
Ja, pengar har de inte kastat bort i onödan i Småland. Inte.
Nej, du fick ju på det när du var på Hovet en gång när du skulle bevaka AIK. Kommer du ihåg det?
Ja, precis.
Då regnade in mynt på dig.
Ja, det har så bra betalning.
Nej. Erik, vad var din favorit när du var spelare?
Eftersom jag gjorde min debut fick hoppa in där i Rosenlundshallen. Jag minns att när man bytte om inför matcherna så bänkarna var så höga. Så jag, sådana som jag och Håkan nådde inte ner med skridskorna till golvet om man satt normalt. Det var så höga bänkar. Men just den här intima känslan att det blev sån tryck när allt var så nära. Och sen den här HV-låten. Och, jag tyckte det var en magisk stämning att spela där. Och jag har faktiskt ett tips till HV71 nu vad de behöver göra för att få ordning på grejerna.
Okej. Okay.
Men jag vet inte om jag ska säga det. Jag var lite trött på mig själv om jag ger för mycket råd och tips. Men här är i alla fall ett till.
Det
är det enda för dagen.
Vänta lite.
Och det är att,
dagens tips, Erik Granqvist.
Thomas Montén är ju ny huvudtränare i HV71. Bakom honom så finns ju Johan Davidsson, Per Gustafsson. Och jag tycker att Johan Davidsson ska ta mer av intervjuerna också. Alltså, som det ser ut i dagens staber så är det ju ett lagarbete. Det är otroligt viktigt nu. Alltså Johan Davidsson, ikon i HV71. Han lever de här tröjfärgerna i varenda cell i sin kropp. Att han får ta mer plats även i intervjuer och så. Och jag hoppas på träningar och också adressera laget. Så att inte Montén som har fått en väldigt tuff start tror att han ska vara stålmannen och liksom jag ska visa mig stark och ta allting själv. Nej, nej, nej. Ge plats till de här Per Gustafsson också, den här gamla trotjänarbacken som också är en skicklig ledare. Att låt dem ta mer plats så att det blir en gemensam kraft och en tydlig även de som så att säga har rötterna i HV71 och verkligen hjärtat där att de får vara med och bidra mer. Det tror jag är en stor nyckel om man ska vända på det här skeppet. Annars kommer nog Thomas Montén om några månader får se sig om efter ett nytt jobb, är jag rädd, om de inte hittar en lösning på det här. Och jag har varit med om både och. Jag har varit med om både tränare som är bra på att delegera där det blir en gemensam kraft. Jag har varit med om de som tror att jag ska fixa allting själv. Och då slutar det med så kan det bli som för Mats Valtin nere i Ängelholm att fansen lägger flyttkartonger på hans trädgård.
Ja, det var så.
I hans trädgård. Och, ja, och det är en enorm skillnad. När jag på garagefarten la de flyttkartonger. Men förstår ni vad jag menar med det jag säger? Att ni ser inte mycket av Johan Davidsson och Per Gustafsson, va? Utan det är mest Montén som står där och försöker förklara sig hela tiden.
Ja, de har lite att jobba med. Jag läste någon intervju där med Davidsson. Annars har det inte varit så mycket. Det var faktiskt att jag reflekterade. Ja, Davidsson är ju där också. Och var du med inne på Per Gustafsson? Ja. Ja, så att det det är klart att det finns ju en styrka där. Men det är press redan nu på dem, såklart i SHL. Hockeyallsvenskan glömmer vi ju aldrig. Ni ska få en liten kort uppdatering där också. Det är ju förtjusande läsning när man ser att Nybro Vikings toppar Hockeyallsvenskan för Björklöven, för Brynäs, för Djurgården, för Västerås. Och sen dyker Kalmar HC upp innan Södertälje kommer på sjunde plats. Det är verkligen spridda, inte skura ska man inte säga, men ommöblering. Nu har de ju bara kommit kort in på den säsongen. Det är 4 matcher, 3 matcher för Brynäs, 3 för Djurgården. Så det kommer ju förändras, men en rolig inledning. Och de här stora lagen finns ju med i Hockeyallsvenskan och är ju uppe och spänner musklerna och kanske inte kommer orka så många år till, utan det gäller ju att leverera så snabbt det går då, att ta sig upp till finrummet SHL igen. Vad ger det dig för spaning i Hockeyallsvenskan så här långt, Håkan?
Ja, det är ju att vi måste som vanligt vänta kanske 10 matcher eller kanske en hel omgång innan vi på något vänster ser vad det här barkar hän. Men det är ju väldigt kul egentligen, inte minst för Nybro, Kalmar och alla ny kronobergare som gottar er åt framgångarna här helt plötsligt, att det ser ut så här, va? Det är inte lika munter till Solna eller Karlskoga till exempel, för deras lag har ju gått lite kräftgång så här långt skulle man väl kunna påstå. Men som alltid, va, du handlar om vilka lag du möter. Tittar AIK som har mött, Björklöven. Sen hade de i Brynäs borta till exempel. Det är inte så lätt att ta någon poäng då. Så att, som sagt, låt oss vänta lite. Ha lite tålamod. Vänta någon podd till, Erik och Niklas, innan vi börjar dra lite slutsatser. För jag tror att det här kan förändra sig tills vi kommer fram i, ja, sen novemberuppehållet.
Ja. Nej, men det är lite sådär, man får inte en tår i ögat, men när man ser BIK och Skoga, 3 matcher, 0 poäng. Man har faktiskt väntat och väntat, när kommer den där smällen? De har ju hela tiden stått upp, försvarat sig så jäkla bra och arbetat efter små resurser. Men är det dags nu för dem att hamna där nere och riskera att åka ut Hockeyallsvenskan? Kanske, kanske. Hur resonerar du kring serien, Erik?
Ja, det är lätt att ryckas med och hänföras, på tal om tryck, när jag såg Nybro vinna matchen igår. De har gått rent hittills. De besegrade planenligt Östersund med 5-2. Tobias Dahlberg kommenterade, våran kära kollega också. Och det var på tal om det här trycket som var i Rosenlundshallen på 90-talet. Det är i Nybro. Det är lapp på luckan och det är en enorm tro på saker. Och det är lite grann, vi vet alla hur självförtroende byggs upp genom att vinna och genom att alla köper in på sina roller. Och det känns verkligen som Nybro har gjort det. Tittar då lite på BIK Karlskogas match också. De har ju förlorat alla matcher. Där känner jag inte riktigt igen dem. De brukar ju verkligen stå för blåställ. Och alla ger absolut allt. Och de är jobbiga att möta. Men som Mikael Daggen Eriksson sa häromdagen, jag lyssnade på honom, så att jag känner inte igen mitt BIK Karlskoga. De måste vara mycket, mycket jobbigare att möta. Och man får ju nästan damma av. Wessner får lägga av sig domarkåpan ett tag. Och så in med Daggen och Wessmer och Termell och gänget, som har fått fart på dem.
Ja, det var fina tider när vi var där och strök i korridorerna, Håkan. Det minns du?
Det var roligt. Som sagt, alla de här historierna om det gamla Karlskoga, hur det var då, att de sandade på bortalagets gång bara för att de skulle få dålig slipning. Kaffet var kallt. Det kom inte någon dricka till pauserna. Alla de där grejerna, alltså det var ju sånt där litet moment som byggdes upp. Så att alla lag var ju liksom redan från början när de kom dit, så var de ju decimerade med ett visst antal procent gentemot det vanliga fall. Så att det är kanske lite sånt som saknas. Det är lite för fint, det är lite för modernt. Och det är finare gym, det är bättre servering. Allting är så mycket finare nu för tiden. Det går bra för Karlskoga nu. Vet. Det är en ort som massor med arbetsplatser. Alla de här stora vapentillverkarna utvecklar allting och det blir en omsättning som är fantastisk. Arbetsplatser i överflöd av det. Det kanske inte är den där råbarkade, tuffa miljön som det var. Bruksmiljön. Den är inte riktigt kvar där. Det är kanske det som Dagen Eriksson var ute efter.
Jävlar, vilken koll du hade på hela ekonomin i Karlskoga. Betyder det att en pizza på Amadeus nu kostar som i Norge typ 210 spänn, eller?
Den är snart där, ja. Den är snart där.
Det är det, ja. Men det är alltid underhållande på sitt sätt. Karlskoga har ju spelat en hockey som har varit väldigt framgångsrik och intressant att följa på sitt vis ju. På tal om hockey och underhållning. Hur underhållande är det att sitta och titta på hockey nu som har dragit igång, Erik? Tycker du när du sätter dig och bänkar dig en torsdagskväll till exempel för att se SHL-hockey?
Jag måste säga att sen du drog igång den här podden igen så har det blivit för mig underhållande. För att som Håkan sa förra veckan, man vill verkligen hålla sig uppdaterad. Så nu har jag blivit nästan manisk och tittat på allting. Och tyckt att det har varit... Ja, men jag tycker att det är väldigt roligt att titta på. Sen är det ju såklart ibland så längtar jag till att se NHL, alltså se de här absolut bästa i världen som där passningarna och mottagningarna och skotten är generellt sett på en högre nivå. Men som underhållning så jag tycker att det är alltså superroligt att titta. Men det kan vara som en meditationslärare i Indien sa att det kan vara 99,9% entusiasm för att det precis har börjat igen. Och då brukar jag bli skadad. Så att det blev jag faktiskt häromdagen när jag fick en höftskada för att jag var ute och svingade golf. Men det var ju inte på grund av hockeyn utan det var ju på grund av Ryder Cup. Men för mig är underhållningen rolig. Jag vet inte, du måste vara in på ett annat spår eftersom du har en sån här punkt. Vad säger du, Niklas?
Nej, men jag fastnade lite. Det vet jag att du också gjorde, Håkan, på en intervju i Hockey News där med Johan Garpenlöv, Djurgårdstränaren, tidigare förbundskaptenen med de svenska rinkarna som gör 30x60 meter. Han vill ju krympa isytan att det ska bli smalare rinka. Att man ska hamna på 28 meter ville väl Garpen. NHL är ju 26 då, men det tyckte han var lite för mycket kanske. Men för att det ska bli mer...
Det finländska måttet 28 gånger. Ja. Eller 28 gånger.
Att det ska bli lite mer offensiv hockey. Det blir ännu mer fart, fast fart på rätt sätt då. Inte att det ska hålla på att smälla lika mycket med tacklingar kanske. Men just mer en riktning då, att man går direkt mot anfallszon. Vad är din åsikt om det? Ska det vara 28 meter? Skulle det förändra så mycket, tror du, i det svenska sättet att spela?
Ja, jag vet inte. Vi säger så här. Låt mig ta det så här istället. Vi har ju pratat lite Ryder Cup. Det är faktiskt lite går att jämföra lite. Hörde ni hur liksom en av fördelarna med att vara värdnation eller värd på det här också, Europa i det här fallet, är att de kan sätta upp banan som de vill. Mm. De bygger upp ruffarna lite mer. De har lite långsammare griner så att det blir liksom vår typ av golf, om vi får kalla det så på Europasidan då. Och för amerikanerna så blir det annorlunda. Alltså så är det ju också nu i hockey. Vi har en typ av ishockey som spelat borta Nordamerika där man har mindre anläggningar, mindre rinkar och det blir en annan form av ishockey. Vi har haft en annan approach till det här och spelat på ett annorlunda sätt för vi har haft större utrymme, större rinkar och allting. Jag är inte så jäkla säker på att vi blir så mycket bättre på motståndarnas villkor. Som alla tror att det ska komma generellt bara för att man byter ett ytmått på en isanläggning. Jag tror att det problemet är lite annorlunda så. Det ligger mer kulturellt och att vi spelar en annan form av typ av idrott. Alltså vi spelar vanlig fotboll. Vi borta i Nordamerika spelar de nordamerikansk fotboll eller NFL då, vi kallar det så. Så att jag är inte så jäkla säker på att måtten på arenan kommer att förändra våra spelares attityd, kunskaper och allting. Sen att det blir en annan typ av ishockey, det vet jag väldigt väl. För att jag har här i Norge, så var det när jag jobbade här, så var det fem lag som hade små arenor. Fem lag som hade stora isytor. Mm. Och det blir en annan typ av ishockey för att du har mera utrymme. Vi sa ju det, det är 240 kvadratmeter. Alltså det är en mellanstor villa ute i Vallentuna ungefär som skiljer de här som du kan gömma det på. Så att det blir mera ytor och det blir inte lika mera intensivt, det förstår jag. Men om vi skulle bli så jäkla mycket bättre och underhållningen skulle bli så mycket bättre. För jag har sett reguljära skitmatcher på små rinkar också. Så att jag tror inte det finns någon direkt sanning i att måtten på rinken avgör spelarnas skicklighet eller underhållningen.
Nej, för underhållningen är ju så viktig med Ryder Cup nu... Alla vi tre golfare och man tittar på golf även fast inte är Ryder Cup. Men det blir ju någonting extra. Här fastnar ju den här normala publiken också som kanske tittar hockey och fotboll först och främst. Nu blir det här intressant också då, för att det är så jäkla stor underhållningsvärdet bara intensifieras ju när det är Ryder Cup. Hockeyn ibland kan jag tycka att när man sitter och tittar bara, nej, det händer liksom inte så mycket, utan man måste hitta en väg framåt så inte bara blir de här mest initierade som sitter där, att man måste hålla på ett lag för att det ska bli intressant att se ett möte mellan Djurgården och...
1320 matcher, eller vad är det? 54 matcher.
1312.
Ja.
I NHL, ja.
Hur många var det i Ryder Cup?
Ja, nej, det är klart att det går inte att jämföra på det viset. Och det är inte bara Ryder Cup. Men just det här, jag menar att man ska bredda intresset då, så att man ska få en publik som inte bara älskar hockey och fastnar vid det, så måste det ju vara underhållningsvärde hela tiden. Och det är inte alltid att det, vi kan säga att varenda omgång är så eller jätteunderhållande. Inte i NHL heller, du kommer ju lätt in i lunken där. Jag är bara lite intresserad om hockeyn behöver förändras på något sätt. Det är ju likadant med regler, det håller ju på i CHL nu. Kommer in med nya regelförslag också. Det är ju där man är och rycker lite, Erik. Någonting måste ske.
Jag ska försöka fatta mig kort. Vi har pratat om det här tidigare, där jag har varit inne på att jag gärna skulle vilja se 28 meter för att det ska bli intensivare. Alltså det händer mer in mot målet. Jag har ju själv coachat målvakter i SHL som har tagit steget över till mindre rinkar, och alla säger att det blir mycket roligare att spela, för direkt anfallande lag kommer in i anfallszon så är det en potentiell målchans, för att ja, där är det ju 26 meter brett borta i Nordamerika. Så att det händer mycket mer på insidan, och det är ju det Garpenlöv är ute efter, att man inte kan vara ute så mycket på havet ute, utan man tvingas in där saker händer. Och även om det inte blir mer mål, så blir det mer händelser som föranleder målchanser, antingen räddningar eller snygga mål. Och då blir det ju mer action. Det blir mer en actionsport där det händer grejer. Och kopplat till Ryder Cup, eftersom det var så mycket matcher samtidigt, så bara kom ju slag på slag på slag. Och det blir väldigt intensiv upplevelse. Och det är det jag skulle vilja se också här, ja, men i svenska hockeyn, att man har börjat med att ha 28 meter breda rinkar för att det ska bli intensivare och ske mer saker nära målen. Och sen skulle det vara en naturlig övergång också, för nu i svensk hockey så spelar ju kidsen, det vet ju du om Niklas, på väldigt små begränsade ytor upp till de är 12 år. Alltså det är 3-mot-3 spel och så. Och sen så tar de bort det, och så blir det här enorma havet att det är 30 meter brett. Skulle man då gå till en lite mindre bredd, då skulle det tidigare börja, framförallt när de kommer upp i 14, 15, 16, 17 års åldern, att man börjar lära sig att hantera mindre tid med pucken och göra saker som man tar sig från sargen in i slottet. Jag tror det skulle bli, alltså utbilda spelarna att hantera det på ett bättre sätt och på sikt få mer underhållande, actionfylld ishockey. Sen förstår jag kostnaderna med att göra rinkmåtten mindre och så vidare. Det finns massa utmaningar, men jag tycker verkligen att det är värt att pröva att gå den vägen.
Ja, det kommer ju vara en diskussion som kommer att finnas kvar där, men det var en intressant artikel där i Hockey News. Det var Mattias Ek som hade intervjuat Johan Garpenlöv, alltid skicklig Ek. Han har koll på läget. Jag tror att vi har ramat in det mesta i den här podcasten, från härliga Ryder Cup till prata lite BIK Karlskoga och pizza på pizzerian Amadeus. Det är vi rätt nöjda med, eller hur?
Världsmarknadsläget också för Bofors. Alltså det pratar jag inte om hockeylaget utan fabriken.
Ett strömavbrott i Oslo, bara en sån sak. Vet du. Det kan hända mycket i Viaplay Hockey Podcast som kommer ut på lite olika dagar. Nu har vi ett högt tempo, så vi kan hålla i det här, grabbar. Det känns som att vi är starka den här säsongen, och det finns ju folk som knackar lite på dörren där bak och vill vara med i podcasten också. Vi kommer höra Jakob Josefsson och Valentina Lisana ska vara med också. Så får vi väl väcka Mattias Nordström också nu. Det börjar ju närma sig NHL-säsong.
Ja, underbart. Jag ska på en Norrbottens turné nu. Jag ska flyga upp och prata för ungdomsledare och gymnasieelever där i min hemstad Boden. Så att jag ska upp dit nu, flyger upp på onsdag. Det ska bli trevligt att se gamla jaktmarker. Sen har jag faktiskt en Leffe Ströber-historia sen BIK Karlskoga. Får jag dra den jättekort?
Gör det.
När vi mötte dem, Bofors hette det på den tiden, vi mötte dem i Rögle och jag var backup-målvakt då. I pausen så åker Bofors-spelare Emil Kåberg och gänget och hackar hål i målgården. Så när Jens Ivarsson ska göra en räddning i slutet av matchen så fastnar han ju i ett jack och flyger, och Bofors gör mål. de var inte så välkammade på isen på den tiden. Så efter den matchen det blev förlust för oss, då fick jag stå och vakta målgården i varenda paus. Så när alla andra gick in och satte sig, då fick jag sitta med klubban i högsta hugg och vakta så att inte Kåberg och någon annan Boforsbuse kom och förstörde målgården för våran första keeper. Så på det sättet gjorde de allt för att vinna på den tiden. Och då behöver vi kanske inte göra det nu, men de måste hitta tillbaka lite till den rufsiga stilen, ja, igen, Bika Skoga, för att bli vinnare.
Underbart. Du fick ingen, de fick ta med sig kaffe och choklad ut till dig sen då när de kom ut för spel igen då, Erik.
Ja, exakt. Fidde, materialförvaltaren, han kom med en liten delikatoboll till mig då, som tack för att jag hade skyddat Ivarssons målgård.
Ja. Men du vet, det är nya tider nu. Kan man göra som i Växjö, att man tänder upp ljuset lite och distraherar målvakterna och sen så blir det mål direkt efter, så blir Rönnberg vansinnig, vet du. Det är underhållning.
Ja, det var underhållning.
Ja. Ja, det är fantastiskt. Håkan och Erik,
ja,
njut av en väldigt fin vecka nu och fortsätt att studera och plugga NHL här. 10 oktober så drar det igång. Första gången som vi ses i NHL-studion är lördagen den 14 oktober 18.00. Då var det alltså mötet mellan Ottawa och Philadelphia Flyers. Jag får träna på uttalet. Alltså jag är redo också alldeles snart. Och det är lite COL innan också. Jag ska kommentera nästa vecka, så jag får ringa Rickard Wallin, för jag ska jobba med Färjestad. Så att det blir intressant också.
Ja, vad roligt, hälsa.
Ja, det ska jag göra. Och jättetack för den här podcasten och till alla lyssnare. Ni är helt fantastiska. Responsen som vi får efter varje avsnitt är ju enorm. Vi uppskattar det jättemycket. Det här var Viaplay Hockey Podcast med 359. På återhörande och må bäst alla. Vi hörs.
Andas och njut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.